Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Atletico Podcast. Vi kommer att ha ett väldigt fullspäckat program idag där vi kommer att prata om bland annat matchen mot Real Sociedad på Anoeta. Vi kommer även att prata transfers och självklart så kommer vi även att ta upp Champions League-lottningen i och med att det är första gången på cirka 3-4 år som Atletico är med i Champions League, så att det är ju alltid trevligt. Mitt namn är Alexander Ivanovski som leder programmet. Med mig har jag Zoran Zoric och Joakim Jönsson. Välkomna till ännu ett program.
Tack för det.
Tack.
Nu är vi igång.
Äntligen.
Efter 45 minuter. Men ja, det är alla fel. Vi ska inte slösa någon tid utan vi hoppar in på första punkten som är Real Sociedad. Jocke, du får ordet. Vad tycker du om Simeones laguppställning? Håller du med?
Ja, jag har ingen invändning idag. Vi vet ju detta laget att Simeone har rätt så klart startfälla för sig, så det är inga konstigheter.
Vad har du att säga, Sören?
Jag trodde väl att han skulle rotera lite grann, men det gjorde han ju inte. Han bestämde sig för den allra starkaste elvan. Och, ja, någon rotering tror jag att han skulle göra. Kanske Thiago inför istället för Mario, eller möjligtvis vila någon av Koke och Arda. Men det gjorde han inte. Han gick på för fullt och han gav de spelarna som han har störst förtroende för startplatserna. Och det gick ju vägen då, så att säga.
Precis, jag håller också med där faktiskt. Jag tyckte att det var en väldigt bra startelva. Men jag vet inte, jag har fortfarande fått in det här lite att Koke bara är en kantarane fortfarande. Att han inte är så givande i laget, jag vet inte. Har någon av er också den här känslan liksom, att han inte är liksom fullutvecklad än?
Det är klart han inte är fullutvecklad. Han behöver ju tid liksom, och han är bara 21 år gammal, det får vi inte glömma. Han har ju varit med i seniorlaget sedan han var typ 17, så det gäller att ge honom lite tid också så att han fortsätter att utvecklas, för han kommer ju bli en fulländad spelare så länge han får behålla en position då. Han ska inte spela högerback, det har vi klart för oss.
Nej, som Del Bosque hade provat honom på träning. Han kanske tog fel med Koke från Sevilla, man vet aldrig.
Ja, det gjorde han säkert.
Bias. Men i alla fall, spelet såg ju, tyckte jag i alla fall, under stora delar väldigt bra ut. Och de hade motståndarna Real Sociedad, tyckte jag inte kom, de kom inte till avslut så ofta förutom då när de tog den här snabba frisparken. Eller satte igång spelet snabbt vid deras reduceringsmål. Miranda har gått ut och sagt att det här ska inte hända igen och så här. Men vad tyckte du annars om Atleticos defensiv, Soran? Höll de klassen från förra året?
Jag tycker väl att första kvarten så hade vi problem, framförallt med Real Sociedads fina press. Och sen var det ju så att de såg lite sugnare ut, de såg lite fräschare ut också skulle jag tro, med tanke på att Atletico hade en extremt tuff match mot Barcelona där man fick springa hela tiden och var utan boll i stort sett hela matchen. Real Sociedad spelar ju de spelar ju visserligen mot Lyon där, och de besegrade Lyon helt rättvis, men där hade de ju bollen och de behövde inte alls springa lika mycket och förta sig, för de hade redan avgjort matchen på Stade Galland i Lyon. Så första kvarten är nog en produkt av att Barcelona-matchen var så krävande och så jobbig. För det var den verkligen. Man såg verkligen hur spelarna var trötta efteråt. Sen efter den första kvarten så tycker jag att laget börjar prestera på en betydligt högre nivå. Man spelar snabbare. Man håller i bollen på ett bättre vis. Man sätter in sin press som är i stort sett trademarken, det som kännetecknar Atletico Madrid 2013-2014, och så skapar man framförallt chanser. Och det som imponerar mest på mig, det är utan tvekan det här att man blir inte stressad. Man behåller bollen även om det är många spelare runt omkring en. Och där såg vi exempel, om vi jämför med förra årets match mot Real Sociedad, så var det ganska stor skillnad där. Där tappade vi bollen och så hade de ganska farliga chanser emellanåt. Och så avgjorde vi i slutet med Falcao-mål. Så jag tycker första kvarten var lite stressig sådär. Sista halvtimmen och första halvlek var jättebra. Och sen första kvarten, första 20-25 minuterna i andra halvlek, de var riktigt bra alltså. Och vi skulle egentligen ha lett med minst 3-4-0 där. om inte Diego Costa att du exempelvis hade missat ett öppet mål, vilket han gjorde på bortre stolpen. Så, ja, det ska väl nämnas också att hörnorna inte alltid var jättebra, men just i det tillfället där Miranda skarvar och Diego Costa kom på andra så som gjorde mål mot Sevilla, det var en riktigt bra variant.
Ja, jag har märkt att vi har gjort mål faktiskt väldigt många gånger på en sån, på en hörnvariant. Även mot Real Betis kommer jag ihåg, som du sa, mot Sevilla. Ja, det har hänt flera gånger. Anfallet då? Jag tyckte att det känns väldigt snabbt nu med David Villa och inte så titta ner i marken som det var med Falcao, som ni säkerligen kommer ihåg. Liksom närma huvudet och spring, utan det är väldigt så här flytande. Det känns väldigt farligt varje gång vi går till anfall. Vad tycker du om det, Sören? Håller du med mig?
Framförallt så är det ju David Villas löpningar utan boll och David Villas intelligens på planen som imponerar. Han är en spelare som kan både löpa utan boll, som vi såg där när Arda slog en typ 40-50 meters passning till honom i stort sett på läppen, och så kommer han helt fri mot Claudio Bravo. Eller så kan han samspela och kortpassning spela sig igenom ett riktigt försvarsmur, vilket han också visade stundtals under matchen. Och så kan han också spela fram sina medspelare, vilket jag tycker är en stor, stor fördel. Så där har du tre fördelar med att ha David Villa i laget och inte Falcao. Falcao är mer en rematador som de kallar det i Sydamerika då. Mer eller mindre en boxspelare då, som avslutar in i straffområdet. Det är den typen av spelare som han är. Han förstör väldigt mycket tycker jag i uppspelsfasen, och spelet med ryggen mot mål som han har, det är inte särskilt imponerande. Men sen när han kommer in i boxen, då är det livsfara, och det vet vi, det har vi sett två säsonger i rad där innan han drog då. Så ja, där har det i alla fall fördelar med David Villa i laget.
Ja, precis. Det känns, om man då vågar ta upp det, eller det kanske är för tidigt att ta upp det, men det känns inte som att det finns någon nackdel. Han är ju inte den här riktiga avslutaren som Falcao, men jag tar hellre en mer komplett spelare som Villa än, vet inte.
Så. Jag tycker att han är en riktigt bra en bra avslutare också. Grejen är ju bara att han kommer få komma in i det här och avsluta läge efter läge. Nu i början har han haft lite lägen här, bland annat mot Rayo och nu senast mot Real Sociedad, där han bränner ganska mycket. Men i slutändan så är det ändå David Villa som gör ett mål och en assist, och Atletico vinner med 2-1.
Ja, kanske underskattar honom lite där. Är Jocke tillbaka? Nej, Jocke har stuckit iväg, så att vi fortsätter. Vilka tyckte du var de tre bästa spelarna mot Real Sociedad?
De tre bästa, jag tycker Arda var jättebra. Framförallt hans spel, när han får bollen, spelar ingen roll om man får en felvänd eller rättvänd. Han hittar alltid något alternativ och håller i bollen jättebra. En av hans bättre matcher så här långt den här säsongen, och han har ändå varit bra i stort sett alla matcher som vi har spelat. David Villa tycker jag måste nämnas med tanke på att han gör målet och framspelningen. Och sen tycker jag att Kocke också gör en jättefin match. Så där har du tre spelare, men i stort sett skulle man kunna nämna hela laget. För under 65, ja inte 65, i alla fall ett 50-tal minuter, så Atletico mycket, mycket bättre och ska egentligen leda med mycket mer.
Precis, du får inte glömma att Kocke gjorde 2-0-målet också.
Yes, och det är därför delvis därför också men när Kocke, för förutom målet som han gör så är han väldigt bra på att spela bollen, och han håller framförallt i bollen i trånga lägen, något som han inte gjorde exempelvis för två säsonger sedan. Så där har han verkligen förbättrats, och det är stor nytta för Atletico Madrid.
Jocke, dina tre bästa spelare i matchen mot Sociedad?
Jag kommer till det här gamen som heter ju. Sen tyckte Miranda återigen visa upp så att han har ett jävla rätt som mittback. Och sist men inte minst så tyckte jag att Kocke får honom göra också faktiskt. Tyckte han var jävligt duktig.
Jag håller med dig helt och hållet.
Han var bra.
Jag skulle också säga Arda, Kocke och ja, så det fanns ju många spelare via kort och jag vet inte, du.
Sen är det ju så att Courtois är avgörande, så att Jocke nämner honom, det är självklart liksom.
Ja, jag tyckte Mario var ganska dålig.
Dålig? Jag tyckte att han gjorde det ganska okej. Alltså.
Nej, bara jäkla som Jocke. Sören, de tre sämsta spelarna i Atletico på Anoeta var vilka då?
Jag tyckte att Juanfran hade lite problem på sin kant där. Det är framförallt under sista 20 minuterna då Real Sociedad kom tillbaka in i matchen. Juanfran, han var inte direkt dålig, men han hade ändå lite problem. Godin tyckte jag också gick bort sig lite grann emellanåt, men vi kom ju undan med det i slutändan, så det viktiga är de tre poängen.
Vilka tycker du, Jocke, som andas lite tungt?
Nej, jag håller med Sara att vi har fått vänja oss nu att det är de tre ytorna och direkt dåliga spelare i vår startelva, det är de som kommer in, så jag passar på den frågan.
Ja, det är för dåligt. Finns det något annat ni vill lägga till i matchen mot Sociedad?
Jävligt viktigt för både tabellplacering men också för moral att kunna hålla undan även om man släppte in ett sånt onödigt mål.
Pissmål.
Sen är det ett jävligt svår arena som man spelar på också. Får inte glömma att de har inte förlorat på Anoeta sen Espanyol slog dem för, ja, det var väl säkert 10 månader sedan innan de mötte Atletico, och Atletico slog dem till slut. Och däremellan har de spelat mot Real Madrid och Barcelona också. Så riktigt starkt att vinna och göra det med 2-1 när vi egentligen kunde ha vunnit med 4-5-0. Om man ska vara helt ärlig då. Och tänka, om man tänker på vilka chanser laget hade.
Är det inte lite hybris här så?
Jag tycker inte det. Jag tycker att laget skapade så många chanser mellan den, ja, stort sett 20:e minuten fram till den 65:e. När vi inte får in det där målet där Diego Costa, vet du, den missar upp ett mål mer eller mindre rädd för stolpen. Då kommer Real Sociedad tillbaka lite i matchen för att då byts Granero in. Och då får de en press sista kvarten där för att laget inte har lyckats döda matchen ordentligt. Och då ska vi säga så att de hade två chanser på slutet som Courtois gjorde jättefina räddningar på. Förutom det tycker jag inte att de hade några jättefarliga chanser matchen igenom, förutom Griezmanns ribbskott i början av matchen.
Nej, precis. Det håller jag också helt med om. Jag skulle vika in med någonting här, men jag glömde det. Så att vi struntar i det och... Vi kan gå vidare till nästa punkt. Vad vill vi diskutera nu?
Transferfönstret.
Transferfönstret, it is. Vi fick in Toby Alderweireld och Joshua Giavogy.
Alderweireld.
Du talar som han, Antonio Ruiz på Cadena Coppa. Han fick så en kurs fick han på i livesändning av en typ lärare så här, som hade kommit in och skulle jävlas med honom. Så han fick lära sig att uttala Giavogy och vet du, Toby Alderweireld.
Alderweireld och Giavogy. Det sista har jag ändå ganska bra koll på. Men. Om vi då börjar med Toby då. Som han får kallas, den belgiska mittbacken.
Toby.
Jag har kollat lite på YouTube faktiskt och han, det är en bollskicklig försvarare som gärna går upp i banan alla Ajax, och han har även ett väldigt bra skott vilket vi har saknat bland hela backlinjen egentligen. Det finns ingen försvar som har något vidare skott förutom Juanfran. Filippa har ju också ibland, han kan ju skina till, men det är inga kanoner liksom. Berätta lite mer om Alderweireld, Sören.
Ja, jag har följt Alderweireld sen han kom till, ja, seniorlaget till Ajax. Det var 2008 och han har ju varit ordinarie här på sista sen 2010 kanske ungefär. De har ju producerat ganska bra mittförsvar och försvar generellt här de senaste åren. Alderweireld, det är en spelare som är väldigt skicklig med boll som du säger. Han är bra på att ta bollen ur försvarslinjen framåt i banan. Det har du också säkert sett. Sen så har han som du säger bra skott. Men det imponeras mest av honom, det är hans passningsspel. Det är långa passningarna, långa svepande diagonaler mot anfallarna. Och där tror jag att Diego Costa kommer få ganska stor fördel. För att han slår dem verkligen på läppen, Alderweireld. Så där har vi verkligen fått en spelare som kan spela bollen bakifrån.
Fläskläpp.
Brister skulle jag vilja säga att han är inte den bästa försvararen. Och det är ju aldrig Ajax försvarare liksom.
Vad skrattar du åt?
Jag pallar inte i kommentarerna. Nej, förlåt, så har ni får nu ta om.
Nej,
Ja,
kör på.
i alla fall. Han är kanske inte den bästa defensivt. Det kommer han ju få lära sig såklart med Simeone och utveckla den delen av hans spel. För i Ajax bygger det mesta på att mittbackarna i Holland generellt ska ju vara jäkligt bra med boll. Försvarsspelet kommer väl ibland i andra hand då, så att säga. Så det är en bra spelare med ganska stor potential. Sen när det gäller att få ut den här potentialen och få det till verklighet då, så att säga.
Framförallt det gör att man tar in yngre spelare jämfört med Demichelis. Även om han bidrar med en viktig rutin, som jag sagt i tidigare inspelningar, så kan jag ändå säga att Alderweireld, han bidrar med ungdomlig entusiasm och lite större framtid i både Atletico och i fotbollsvärlden helt enkelt.
Med tanke på att vi skrev ett 4-årskontrakt med honom och ett 5-årskontrakt med Giavogui, så känns det väldigt lovande. Sen vet man ju aldrig om Dojen är inblandat eller Quality Sports Investment eller vad alla nu heter. Men det känns väldigt spännande. Vi kommer gå till fransmannen lite senare. Men tror ni att Toby kommer att passa in i Atletico och Atleticos spel? Han kommer anpassa sig, men tror ni att det kommer bli den ultimata spelaren liksom? Vad tror du, Sören?
Jag tror att han kommer få lite tid på sig att adaptera sig, för direkt kommer jag absolut inte gå in, för vi har ju La Ligas bästa mittförsvar och det kan jag verkligen skriva under på. Det bevisar de i alla fall förra säsongen. Sen är det ju så också att han är den tredje försvaren nu och han kommer spetsa till konkurrensen. Och det är precis det som Simeone har varit ute efter, för att Polido i all ära och Kappa i all ära, men den typen av spelare, de spetsar inte till konkurrensen och då kan spelare bli väldigt bekväma med sig själva. Så jag tror att det handlar om att spetsa till konkurrensen. Och om vi hade snackat om det, om vi hade snackat om spelare som verkligen spetsar till konkurrensen på det sättet som Atletico spelar också på, då hade jag jättegärna behållit De Michelis. Men De Michelis har ju fått en staty nu på vi kallar dem. Så...
jag tänkte precis säga det, att det kändes som att konkurrensen i backlinjen var grymt hård under den långa tiden som De Michelis var i klubben.
Gracias, De Michelis.
Gracias. Ja, men som sagt, det viktiga är att konkurrensen spetsas till ordentligt och att Alderweireld kommer få slåss på sin plats. Det är ingen snack om saken. Han kommer som tredje alternativ. Och sen har vi José María Jiménez också som är en jättefin talang som Atletico har och som passar kanske bättre in i Atleticos typ av spel. Försvarsspel då, så att säga, lite längre ner. Och man spelar inte bollen så jäkla mycket uppåt i banan.
Jag kan inte glömma det heller att Alderweireld, han har ju en hel del rutin på Champions League också.
I belgiska landslaget också.
Ja, det är det, men jag menar från europeisk toppfotboll. Jag kan tänka mig att det var något som Simeone definitivt ville ha så, i De Michelis ersättare.
Jag vet ju att de kollade ju på han Alvarez Balanta från River Plate. Och jag frågade ju Dani Hidalgo på AS gjorde att om han verkligen var aktuell. Men tydligen så hade ju Jorge Mendes erbjudit honom Alvarez Balanta. Men Cholo var ganska klar på sin sak. Han ville ha Alderweireld. Så jag tror att det här är en spelare som man har scoutat under en längre tid också. Och vet vad man får när man köper in honom. Och dessutom är han ju den profilen också som Cholo ville ha innan sommarens övergångsfönster började mer eller mindre. Så han kan ju spela mittback och ytterback även om han inte är den bästa på högerbacken.
Nej, helt rätt. Vad heter han försvaren i River Plate, sa du?
Balanta.
Ja, han är även aktuell för Barcelona faktiskt. Han är bara 20 år, tror jag.
Jag tror att de har sålt honom till Jorge Mendes. Så 80% tror jag har gått till Jorge Mendes, eller om det var 70%. För att River Plate har så stora skulder som de måste betala av. Så ja, där ser ni vad en dåligt skött klubb kan göra. En riktigt bra försvar i alla fall, Alvarez Balanta i framtiden.
Precis. Hur mycket tror du att han kommer få spela, Jocke, egentligen nu? Vi har ju väldigt mycket, eller det blir kanske inte så jättemycket med Champions League. Men det blir ändå fler matcher, ungefär lika många som förra säsongen. Tror du att han kommer få spela mycket? Att Cholo vågar, att han vågar rotera mer i och med att vi har så pass bra backup-alternativ på mittbacken?
Ja, som sa så kommer det ta en period innan han anpassar både till laget och klubben och stan och allt sånt där. Så jag tror inte kommer se honom så mycket från början. Men säkert någon ligamatch mot ett lägre motstånd och säkert i Copa del Rey, men som startspelare i viktiga matcher tror jag att vi fortfarande får se både Miranda och Godin.
Till en början i alla fall, men jag tänkte mer att Godin och Miranda kanske spelar i Champions League och så kan man ta in Tobi i ligan utan några, alltså utan liksom, så när man tog in Katadias liksom, att man stod och fan bet på naglarna.
Ja, absolut, med lägre motstånd som jag sa, men i toppmöte i La Liga tror jag fortfarande Simeone kör på Miranda och Godin. Det är så att de är så synkar och det är så att han vet precis vad han får från duon där.
Helt rätt. Håller du med, Jocke? Sa han.
Okej, jag har bytt namn nu också. I alla fall, han är en duktig spelare, så jag tror att han kommer spetsa till konkurrensen. Sen så är det ju så att Cholo, det spelar ingen roll om det är Champions League på onsdag och sen att de spelar på en söndag. Om det är två bra matcher som typ Valencia och Porto är i december exempelvis, där vi har spelschemat lite längre fram, och alla är friska, då tror jag definitivt att han spelar med både Godin och Miranda i båda matcherna. Om nu inte Alderweireld går in och verkligen dominerar, för då får han sig en rejäl tankeställare, och det är verkligen lyxproblem om han skulle gå in och vara riktigt, riktigt bra. Men det är det han är ute efter också, Simeone. Så vi får väl se hur han gör ifrån sig här. I början skulle jag vara nog lite försiktig med Alderweireld, för han måste anpassa sig som Jocke säger.
Jag tror att han kan gå in och dominera. Kanske inte nu här första matchen, men absolut. Jag tror att han kan dominera efter när han väl kommer in. 5-6 matcher, jag vet inte. Det beror på hur lång tid det tar att anpassa sig.
Jag tror att han kommer vara väldigt användbar mot de här mindre lagen där Atletico måste föra spelet. För han är ju extremt spelskicklig, och det är den typen av spelare som Atletico har saknat i backlinjen, den profilen, den spelskickliga. Och det ser vi ju emellanåt, jag har ju sett hur han gör sina mål liksom. Det är inga nickar och det är inga skott så här. Det är skott från 40 meter. Det är i stort sett så han gör sina mål. Så han driver ju upp bollen på ett väldigt, väldigt bra sätt. Sen när han har anpassat sig i den spanska ligan, så tror jag att det kommer bli jättebra faktiskt.
Det känns som en spelare man ska slänga mot typ Granada eller något sånt, som har 11 spelare i boxen. Eller ja, nu spelar inte de riktigt så, men mot lag som backar hem i alla fall, då är långskott sjukt bra. Han har även 25 A-landskamper på kontot, vilket inte är fyskan för en spelare som är 24 år.
Ja, yes, så han är ordinarie i belgiska backlinjen då, som är på väg till VM nu då. Så han spelar ju mer eller mindre som högerback i den backlinjen, för de har redan Kompany och Fertongen och ja, hur många alternativ som helst, Van Buiten och Pocognoli och så vidare och så vidare. Så han får spela högerback då.
Redan lite inspelad med Courtois kanske?
Ja, det tror jag definitivt. Det tror jag definitivt. Sen är det ju så att Courtois, det var ju han som tog honom mer eller mindre till Atletico Madrid, för hade det inte varit för Courtois tror jag att han hade gått i England faktiskt.
Ja, då får vi tacka Kurre för det. Finns det något annat ni vill lägga till om Tobi? Jocke?
Nej, men som sagt, det ska bli spännande att se honom i Atletico. Det är så att han är så ung, och det är så att som Sara sa, han kan konkurrera rätt så rejält med både Miranda och Godin.
Och med de orden så går vi vidare till nästa nyförvärv, som är Joshua Giavogui. Sa jag det rätt, Sara?
Yes, rätt.
Suveränt. Jag har inte sett honom så mycket, eller jag har sett honom lite grann. Väldigt stor och stark defensiv mittfältare, och han gör även mål ibland på lite på inte på lika långa avstånd som Alderweireld, men ändå relativt bra. Kan du utveckla lite mer om vilken spelare det är, så?
Ja, han är ju fransk landslagsman och 23 år gammal, kommer från Saint-Étienne. Det är en spelare som i början av sin karriär spelade lite mer som en box-to-box-spelare. Alltså bra i defensiven och bra längre fram, han följer med. De liknar honom lite grann vid Patrick Vieira. Jag vet inte, jag skulle inte säga att det är direkt Vieira över honom, för Vieira var ju verkligen bra på båda grejerna. Kunde både försvara och anfalla. Jag tycker att han är väldigt bra defensivt, och framförallt så är det så att han tappar inte särskilt mycket boll. Och det såg jag här, jag har sett några matcher nu på senaste tiden med honom. Jag såg framförallt den mot, nu kommer jag inte ihåg vilka de mötte sånt där igen, men det var för 2 veckor sedan i alla fall. Sen så såg jag lite landskamper som han spelade mot Brasilien och Belgien. Och ja, kollat upp honom så att jag vet ungefär vad det är för typ av spelare. Och framförallt tappar han inte bollen, men han är även en duktig spelare på att sätta igång spelet. Dock så är han inte den här komplexa passningsspelaren som exempelvis Alonso, Xabi Alonso är. Så vi kommer ju få se en spelare som inte tappar boll men som sätter igång spelet lite lättare och som spelar bollen ganska lätt. Jag tror inte att han kommer få särskilt vet du, ja, inga jättesvåra uppgifter av Simeone och typ vara den playmaker längre ner i banan. Utan jag tror att han kan användas på två olika vis och framförallt i veteran Marius och Thiagos position, där spetsar han till konkurrensen, och i Gabis position. Jag tänkte bara, i Gabis position måste han lära sig att pressa mycket högre upp och snabbare. Komma in snabbare i pressen, vilket Gabi är mästare på i stort sett.
Det känns ändå som en spelartyp som alltså, vi verkligen behöver. En utpräglad defensiv mittfältare som egentligen inte tar så mycket ansvar rent offensivt, men som defensivt vinner rätt mycket boll och som kan sätta sina lagkamrater i bättre situationer.
Sen får vi tänka också på att han är bara 21 år också.
Han ska ju fylla 23 nu, lite senare, men det är ändå ingen ålder liksom. Han ska ju precis komma in i sina bästa dagar som fotbollsspelare.
Med tanke på gammal Vieira var, eller är.
Med tanke på att det här är en spelare som man köper för att sen kunna sälja vidare jättedyrt. Och det här är en spelare som Simeone också verkligen ville ha, för att efter att ha tappat Capo och vad heter han, Tolalon som Malaga för övrigt inte ville sälja, har bekräftats av både hans agent och folk som jobbar på hans agentfirma och Tolalon själv i Frans Fotboll tidigare i somras. För han är den typen av spelare är som Atletico verkligen behöver, för Axel har ofta snackat om det här att vi har mycket halvfabrikat, att vi inte har en renodlad defensiv som verkligen, det är hans position, fattar du? Och Mario var ju likadan. Han var ju också väldigt mycket box to box i början. Han spelade i Valladolid och det spanska U19-landslaget och så vidare i Mallorca. Han har ju blivit en defensiv mittfältare nu i Atletico Madrid.
Det ska bli mycket spännande. Tror ni att GBG får en rakantan startplats inom den närmaste säsongen?
Jag tror att det kommer ta lite tid, för att Cholo har sitt centrala mittfält och de är väldigt samspelta, både Mario och Gabi, och sen har vi Thiago också som kan komma in där och som också vet exakt vad som gäller. Så jag tror att det kommer ta lite tid tills han kommer in, men jag förväntar mig att han ska spela med lite ja, enklare matcherna mot de här lite sämre lagen i ligaspelet och sen komma in och ersätta. Men det handlar också om konkurrensen och vad han visar på träningarna liksom, och om Simeone verkligen kan lita på honom.
Ja, i och med att mittfältet är så pass viktigt för Cholo också, så tror jag inte att han släpper in honom hur som helst.
Nej.
Kommer han att passa in bra i Atleticos spel, sa han?
Jag tror framförallt att han måste lära sig den här höga pressspelet. För om han ska spela Marios position, då behövs den inte lika mycket. Men Mario är ändå en spelare som pressar väldigt bra, tycker jag. Så det Simeone egentligen vill förbättra här, det är spelet med fötterna. Att utmana Mario ännu ett steg så att han ska bli ännu bättre med fötterna. Och ännu bättre på att inte tappa boll. För det är precis vad GVG är. Han tappar inte särskilt mycket boll. Och när man inte tappar boll så kan man inte heller släppa in några mål. Och det är absolut viktigast i den positionen, den centrala. Så Simeone vet ju vad han har för spelare här.
Vill ni lägga till någonting annat om GVG, Jocke?
Nej, men precis som i fallet med Alvarez. Det är kul med unga spelare som kan sätta sin prägel på Atletico nu under den kommande framtiden.
Ja, femårskontrakt på honom också.
Sen är frågan om det är Doyen Group som har finansierat den här övergången. Det känns inte som att Atletico har haft råd att köpa en spelare för 100 miljoner plus eventuella bonusar.
Ja, det snackas ju om det i fransk media. Framförallt är det Fotmärket och 365 som har snackat om det. Att det är en investmentgrupp då. Och det ska tydligen vara samma som Condogbias. Det är Doyen Sports.
Ja, då är Doyen, ja.
Och det är frågan om de har gått in här och verkligen investerat. Eller om Atletico har lagt upp en plan beroende på vad som händer i Champions League är, för att betala av hans övergång längre fram.
För ett par veckor sedan kunde man läsa att Atletico hade runt 7 miljoner från det som mittfältare. Och det är ju, som vi alla vet, så man överskrider den summan i så fall.
Ja, man betalar väl 10 och sen blir det 2 miljoner i bonusar. Jag har till och med sett 5 miljoner i bonusar. Jag vet inte om det är sant, men
alltså, det är ingen avskild summa heller, så det är svårt att veta.
Det är jättesvårt att veta, för det spekuleras mycket i media också. De vet inte heller till 100%, så vi kan ju bara gå efter det som media vet.
Eller det som Danny vet. Men det är samma sak nästan.
Han är ju kungen, alltså. Han stakar ju honom en hel söndag när han skulle göra sin medical.
Ja, då har man ett väldigt trevligt liv. Och man får betalt för det också.
Väldigt bra jobb.
Jag hade inte klagat. Vi går vidare till någonting som vi har tjatat om nu i, ja, lite mer än ett halvår, ifall jag inte har helt fel för mig. Mer än ett halvår. Den där jävla Champions League.
This is the fucking Champions League. Var det Lasse King som sa det?
Det var Zlatan.
Nej, men den kända kommentarerna. Jag tror det var AIK mötte Barcelona eller något. Var det inte?
Lasse Kink.
Ja. This is the fucking Champions League.
Ja, tillbaka till allvaret. Atletico blev lottade med vi kan ta alla här på samma gång. Vi fick Zenit, eller Atletico fick Zenit, Austria Wien och FC Porto. Jocke, din första reaktion på gruppen?
Överkomlig. Det känns som man borde kunna ta sig vidare från gruppen.
Enkelt eller svårt?
Det är inte enkelt, men det är inte heller så svårt som man hade kunnat få det, såklart. Porto vet ju alla vad de går för. Zenit blir en svår bortamatch, men är det helt klart en överkomlig grupp?
Soran, vad du för tankar? Första intrycket när du såg lottningen?
Austria Wien ska vi slå både hemma och borta. Det ska inte vara någon snack om den saken. Sen så vet vi vad som hände mot Apoel för ett par år sedan. Och inget är ju hundraprocentigt. Man måste också gå ut och göra jobbet. Porto är jäkligt bra lag, trots de har tappat Jean Moutinho och James Rodriguez. Så de har ändå fått in Juan Fernando Quintero, och det är jäkligt bra fotbollsspelare. Så de kommer sälja vidare sen för 50 miljoner, precis som de brukar göra.
Så är hela laget?
Ja, i stort sett, det är deras policy mer eller mindre. Men de vet i alla fall hur de ska ta sig an de här spelarna som försvinner och som har varit nyckelspelare. Så jag är mer orolig för Porto exempelvis än vad jag är för Zenit. För att Zenit de är ett bra lag, men samtidigt så sviktar de väldigt mycket i försvarsspelet, och det är där Porto är mycket starkare än Zenit exempelvis. Sen så ska väl sägas att Atletico är väl det bästa försvarslaget, även om vi inte har spelat Champions League på flera år här, av de här lagen i den här gruppen. Sen så kan det gå hur som helst, det vet vi ju inte. Allt beror ju på också. Sen får vi komma ihåg också att Diego Costa, han är ju faktiskt avstängd de första två matcherna.
Efter skallningen i pilsen var det väl?
Ja, det är verkligen inom situationstecken. Skallning. För han rörde ju honom inte. Så jävla fjantig han, Horvat. Eller vad fan han hette.
Så han blir sur. Nej, ska jag.
Det är klart jag blir, fan. Jag tycker inte det var rött kort.
Nej, det tycker jag inte heller faktiskt. Vi tar i motståndarna var och en. Austria Wien, Soran, du tvingade mig att spela in en Austria Wien-match häromdagen.
Som jag inte fick se sen.
Nej, men jag orkade inte sitta och kolla på den, så att jag stängde av det. Hur spelar Austria Wien? Är det någonting vi ska vara rädda för? Jag vet det här med Apoel, men jag tror inte att det händer under Cholo i alla fall.
Alltså, de är ett kontringsskickligt lag, och kanske inte det starkaste defensivt trots de kontrar, men du vet hur det är med de här lagen. Man kan aldrig vara 100% mot någon av dem, utan det gäller att göra jobbet. De har vissa spelare som sticker ut lite från mängden, framförallt en som heter Marko Stankovic som gjorde ett av målen mot Dinamo Zagreb där, när de besegrade dem på bortaplan med 2-0. Och sen förlorade de med 3-2 på hemmaplan efter att lätt med, jag tror det var 1-0. Så de tog sig verkligen vidare med nöd och näppe från det här dubbelmötet med Dinamo Zagreb. Det kommer bli, jag tror det blir svårare på mycket svårare på bortaplan, för att de kommer ju vara taggade, och du vet hur det är med smålag när de är taggade. De vill vinna till varje pris, och en poäng räcker för att de ska känna sig jätteglada. De är redan glada över att de får 15 miljoner euro bara för att vara med i Champions League. De behöver inte ens göra ett mål, inte ens vinna en match, inte ens spela oavgjort på de 15 miljoner euro. Det är jättemycket pengar, det är ungefär deras budget mer eller mindre. Sen så är det ju så att Porto är laget som jag är inte rädd för, men som verkligen är Atleticos stora utmanare i den här gruppen. Och Zenit, de är kapabla till allt som vi har sett under åren här.
Mm. Men är de egentligen så bra, Zenit? Alltså, vet de om många individuella spelare, men som lag är de egentligen så himla bra?
Jag tycker att de har, individuellt som du säger, så har de en väldigt skickliga spelare. Framförallt då Hulk, och de har ett fint mittfält som i stort sett var det ryska centrala mittfältet i EM och när de var med i EM 2012 och vissa delar 2008 också. Sirokov som är bra box to box. De har spelare i backlinjen som jag inte tycker håller riktigt hög kvalitet. Det är bara Christian Ansaldi från Rubin Kazan som de köpte in som är en riktigt bra försvarare. Resten tror jag vet det, att Atletico Madrid kan kontra bort. Så vi kommer ge bort bollen mot dem med, det är helt övertygad om.
Jocke, vad har du för tankar? Jag vet inte hur mycket du har sett Austria-Wien, men vad har du för tankar kring dubbelmötet i alla fall?
Just Austria-Wien eller?
Ja. Yeah.
Ja, vad ska man säga? Det är väl som Sara säger, att smålagen, de har allt att vinna och ingenting att förlora i princip. Och det är väl det man får se upp med när man både gästar och tar emot dem sen i gruppspelet. Men jag har fortfarande stora förhoppningar på att man går vidare för gruppen. Definitivt.
Jag håller med dig helt och hållet. Vi går nerifrån och upp, så som jag har tippat gruppen i alla fall. Zenit. Vi var inne på dem lite nu här, så, men hur spelar de egentligen?
Ja, de spelar i sitt 4-2-3-1 och de har yttermittfältare och framförallt Hulk som är farliga längs kanterna. Och de har ganska bra rörlighet i sitt anfallsspel. Det är framförallt av försvarsspelet som läcker, tycker jag i alla fall. Lite för optimistiska emellanåt, och jag tycker inte att deras målvakter är av särskilt hög kvalitet heller.
Nej, det hoppas vi att du har helt rätt i. Vet du, Jocke, vad tror du om Rubin Kazan? God morgon! Vad tror du om Zenit?
Ja, det är som sagt, det blir en svår bortamatch i kalla Ryssland, men...
Så hur det blev mot Kazan, tänkte jag säga.
Vad sa du?
Så hur det blev mot Kazan i det kalla Ryssland. Kommer det att...
Men rent kollektivt så har Atletico ett bättre lag, och de har en bättre lagare och bättre synkade spelare, så jag tror att vi ska kunna slå dem med.
Håller du med, Sören?
Menar om vi kommer slå Zenit?
Ja, eller Kazan?
Ja, jag tror inte vi spelar så mycket mot Kazan. I alla fall, Zenit är ett bra lag, men jag tror att vi vinner på hemmaplan och sen möjligtvis att bli oavgjort på deras hemmaarena Petrovski i Sankt Petersburg. Det var jag tror.
Men är det lika kallt där som i Kazan?
Där dubbelmötet.
Är det lika kallt?
Ja, det är klart det är kallt. Det är klart. Ja, visst är det kallt. Alltså, det är i november. Det är i november vi ska spela på bortaplan. 26 är det väl, tror jag. Så du kan inte förvänta dig att springa ut till plusgrader i alla fall. Det kommer definitivt vara minusgrader. Minus 5 möjligtvis, något i den stilen. Och du vet hur spanjorer är med kyla.
Som tur är så är det inte jag som ska springa ut där. Vi går till den jag...
Tacka fan för det, då hade vi nog förlorat med 5-0, minst.
Nej, det hade vi faktiskt inte gjort. Men vi går vidare till dem jag tippar som tvåa i gruppen. FC Porto, köp och sälj, eller vad ska man säga... De gör det jäkligt bra i alla fall. Soran, du har ju koll på allt, så att jag kommer ge dig frågan igen.
Portos har ju sitt gamla vanliga system. Alltså det är en klubb som jobbar utifrån sitt system och sitt scouting-nätverk som är enormt bra utbyggt i Sydamerika. De har inte så många egna portugiska spelare, utan det är argentinare, colombianer, brasilianare, vilket är väldigt normalt i Portugal med tanke på den kulturen knyter samman. Ja. Och de spelar ju 4-3-3 och de har sitt system som de har spelat i åratal nu, och de är ordinarie alltid, de spelar alltid i Champions League. Och nu tog de sig visserligen inte vidare senast från sin grupp, men det är ändå ett lag som har många bra spelare, och framförallt har de väldigt mycket råmaterial. Just den här Juan Fernando Quintero som jag tror kommer slå igenom ordentligt här under den här säsongen. De har en Jackson Martinez på topp som Atletico har scoutat till gud vet hur länge. Utan att, ja, vi kommer ju inte köpa honom med tanke på hans pris. Om inte Dojen kommer in där också. Jorge Mendes. Men de har i alla fall ett jättefint lag. Och det är väl kanske deras mittförsvarare som har hypats upp lite för mycket, tycker jag. Framförallt de Mangala som är mer fysisk och snabb än vad en intelligent försvarsspelare. Jag tror det finns på kanterna, finns det också lite grejer som vi kan utnyttja i deras spel. Det ska bli intressant att se de här i framtiden, hur de utvecklas som lag. För varje säsong så släpper de i stort sett i alla fall en eller två nyckelspelare och ersätter dem i stort sett med samma kvalitet, bara att de behöver komma in i laget lite bättre och adaptera sig, så som Gio Alderweireld kommer tvingas göra i Atletico Madrid nu.
Hur blir det med Otamendi? Kommer han spela?
Ja, han är ju ordinarie, så det är han och Mangala på mittbacken i mittförsvaret, mittlåset. Så jag är ganska säker på att vi kan utnyttja Otamendi, framförallt som han har alltid ett misstag under matcherna som man gör, en ganska stora misstag. Och vi har väldigt bra anfallsspelare som kommer få dem att röra sig. De kommer inte få stå kvar i sina positioner hela tiden. Så det ska bli väldigt intressant att se hur vi tar oss an Porto och hur vi spelar mot Porto. För vi ska komma ihåg, Atletico har faktiskt inte vunnit mot Porto någonsin. Och vi har mött dem 4 gånger.
Nej, men då
vi inte glömmer heller att Porto är ett jävligt rutinerat lag i Champions League som vet hur det funkar och vet vad som gäller. Liksom. Och det är rätt så ovärdeligt i Europa idag.
Jo, det är sant, men sen får man också tänka på hur många spelare har de bytat ut under de senare åren. Så frågan är egentligen hur mycket rutin de egentligen har. Alltså som klubb har de ju, men kanske inte spelarna individuellt.
Sen är det ju så att de har en ny tränare också i Paulo Fonseca som inte har någon som helst rutin från Champions League. Men som gjorde det extremt bra med Paco Ferreira förra säsongen. Och som tog dem mer eller mindre till playoffet där när de förlorade mot Zenit. Så det ska bli väldigt intressant att se hur han klarar sig i den här miljön. För deras förra tränare, Vitor Pereira, han lyckades inte alls i Champions League.
Nej, sen har ju de alltid varit lite svåra för oss i Champions League, som du sa. Vi har lite svårt, men det känns som de alltid har varit överlägsna liksom.
Ja, men samtidigt så har inte Atletico inte riktigt gått med på de här premisserna som Champions League innebär. Och vi har aldrig förstärkt vårt försvar. Alltså, försvarsspelet har alltid varit det läckande hål under den här tiden som Atletico var i Champions League 2 gånger mellan 2008 var det väl och 2010. Så just nu har vi ett försvar, väldigt högklassigt försvar, som klarar sig mot Real Madrid och Barcelona. Och de borde klara sig mot FC Porto, Zenit St. Petersburg och Austria Wien, tycker jag i alla fall. Sen så blir det intressant att se hur man ersätter Diego Costa och vad man gör för att klara de 2 inledande matcherna. För en bra inledning, det är ofta nyckeln till att kvalificera sig vidare.
Helt rätt. Finns det något annat vi bör lägga till Champions League-lottningen?
Ska vi skönt dra himlen på Vicente Scaloni igen?
Är du nöjd med lottningen, Jocke?
Alltså, nöjd. Det är jävligt svåra lag som sagt. Men det känns ändå överkomligt jämfört med vad man skulle kunna få i Champions League. Definitivt.
Ja, vi fick ju liksom inget av de här större storlagen, typ United eller Chelsea eller något sånt där. Så att jag känner ändå att jag är väldigt nöjd. Alltså, som du säger, med tanke på vad man kan få. Är du nöjd, Sören?
Jag hade gärna fått United med tanke på att de har en tränare som inte alls har någon erfarenhet från Champions League. Han har bara kvalat och misslyckats att kvala in med Everton. Så United hade jag gärna tagit, för jag ser dem som lite, men lite ja, lätta att såra tror jag nu med tanke på att de har tappat Sir Alex Ferguson. Sen så, jag hade gärna bytt ut United mot Porto då så att säga, för Porto är ett väldigt rutinerat Champions League-lag och de har, vet du, en stomme som ändå har varit ihop trots att de säljer sina bästa offensiva krafter säsong efter säsong. United har också sin stomme och framförallt ett väldigt bra lag. Men jag tror inte att Moyes kommer vara så framgångsrik i Champions League. Sen får vi se hur det går också.
Nej, om jag säger så, jag tycker inte att de har imponerat i ligan i alla fall. De förlorar hemma mot Liverpool. Så att visst, det kommer ju ta lite tid, men alltså för hans alltså det kommer ta lite tid för honom att komma in i United, men jag tror inte att de kommer bli lika bra som under Ferguson. Vi hoppar ut från Champions League-lottningen. Vi kan ju ta en punkt som vi improviserar och ta en punkt som heter övrigt. Atletico har faktiskt inte förlorat sina 13 senaste hemmamatcher. Där man har 8 vinster och 5 oavgjorda.
Och hur är det på bortaplan?
Det har jag tyvärr inte koll på.
För att nu har vi ju vunnit match efter match efter match på bortaplan. Sen i stort sett vi hade problem där februari, mars eller när det
men
var.
Men Rayo var det sist?
Ja, Rayo. Så det är ju stort sett mars eller februari.
Ja. Ge mig 2 minuter. Vi kan ju även tillägga det att Mario Suarez är ryktas starta mot i Spaniens landslagsmatch mot Finland. Vad har du att säga om det, Jocke?
Det är stort. Grande Mario.
Hur stort är det?
Ja, det är inte mer rätt när varas bästa mittfält att starta.
Där har vi titeln.
Nej, men det är, som ni vet så gillar jag Mario. Jag tycker det är jävligt roligt att få chansen från start även om det sker på bekostnad av skador på vissa nyckelspelare.
Vi har inte förlorat på bortaplan sedan den 10 februari. 9 raka matcher. Ja, 2-1. 9 raka matcher utan förlust.
Grande Cello!
Ja då, verkligen.
Ja, det är fan gud alltså.
Och under den tiden, ska jag säga 1, 2, 3, 4. Vi har inte förlorat på väldigt länge.
Vi ska säga att det är officiella match för mig i och med att vi förlorade mot Estudiantes första gången.
Ja, men alltså, då räknar jag i ligan.
Ja, ja, visst.
Och inte Supercupen heller. Nej, vi förlorar inte där heller. Varken på hemma eller bortaplan. Vill du lägga till något annat på den, Sören?
Ja, vi måste ju nämna Atletico B:s seger mot Getafe B och Hector Hernandez hattrick på 7 minuter. Han kommer alltså in i typ 83 och gör mål. Jag gör 3 mål på 7 minuter, vilket är jäkligt imponerande för en kille som är född 1995.
A-laget snart.
Jag tror inte Skilmarin vill betala de där 750 000 euro som man måste. Så det blir väl antagligen nästa år då i så fall.
En fråga som jag har tänkt på ganska länge. Dani Aquino, vad kommer egentligen hända med honom?
Spel i B-laget.
Yes, för att han är för gammal för att skifta mellan B och A-lag. Det är så att de har instiftat nya regler i Spanien. Och jag tror det gäller väl från och med den här eller förra säsongen. Att en spelare som är 23 år eller äldre inte får spela med både A och B-lag. Utan då måste han antingen tillhöra ett B-lag eller ett A-lag. Och jag hade ju hellre sett att han lånades ut än att han fortsatte spela i Atletico B. Men så vet vi inte heller om Atleticos verkliga ambition är att gå upp till segunda division, vilket hade varit jättefin grej. Men det har vi sett tidigare att de verkar ju mer eller mindre vilja förlora på frit där sista omgångarna för att inte gå upp och på så sätt tvingas renovera sin träningsanläggning där i Majadahonda, för att de flyttar ut till den här i Alcorcón nu inom kort.
Ja, det, jag vet inte om man ska skratta eller gråta. Men nej, alltså jag tänkte mig, jag visste det att han är för gammal för det, men alltså typ nästa säsong, alltså Vem ska han peta liksom från detta årets trupp?
Det blir om Seborgia lämnar då i vinter kanske, det vet man inte. Men jag tror fortfarande att det är ett jävligt viktigt år för Arkin nu, som måste visa att han är en nivå högre än vad B-laget är i övrigt, för att överhuvudtaget få chansen för Simeone under nästa säsong.
Det tycker jag i och för sig på sätt och vis han har gjort. Liksom. Han har ändå gjort, vad är det, 13 mål på 14 matcher när han kom till Atletico Madrid under januari där och fram till juli. Juni,
ja, menar jag. Så. Men en hel säsong spelar också en stor roll. Liksom.
Nej, om det håller jag med om. Sen så kan det bli väldigt intressant också att Seboja kan ju faktiskt lämna i januari. Och Caminero snackar ju med honom där på flygplatsen, det skrev jag på forumet också, att i San Sebastian då, att han skulle stanna i alla fall till vintern och kämpa om sin plats. Och det är hans vilja, hans stora önskan också. Men sen så är det så att det är VM och Uruguay, ni vet hur uruguayaner är med sitt landslag. De vill spela och de vill verkligen vara med i landslaget. Och de tror ju alltid att de kommer åstadkomma något med sitt landslag. Så, så förhoppningsvis får han spela i alla fall... i alla fall mer än vad han har gjort hittills. För jag tyckte att han visade igen på första matchen på försäsongen där mot Nacional. Som visserligen var en väldigt viktig match för honom personligen. För han är ju stort Peñarol-fan. Att han är verkligen i form och han är verkligen trimmad ordentligt. Så det ska bli intressant att se hur han tar sig an den här utmaningen. Och vad som händer fram till januari och när fönstret öppnar igen.
Mm. Vill du ha kvar så bara jag, Jocke.
Jag tycker fortfarande alltså fyller en viktig roll både för laget och för Simeone som första inhoppare ofta, alltså som en spelare som är rätt så användbar på många positioner. Så på det sättet så vill jag definitivt ha kvar honom. Sen rent kvalitetsmässigt så finns det alltid bättre alternativ i Europa.
Helt rätt, men tror ni att det finns bättre alternativ att få in gratis?
Nej, det är klart att det inte finns det.
Eller just nu, eller?
Det är kanske om någon spelare inte skulle förlänga sitt kontrakt i, vet du, med någon klubb. Sen att man signar honom redan i januari. Och,
ja.
Ja, eller att han kommer i sommar, om du fattar vad jag menar. Han skriver förkontrakt så låter vi Seboja gå på sommaren. Eller så går vi och letar efter en ersättare till Seboja på marknaden. Men säljer Seboja typ för 5-7, ungefär 57 miljoner euro. Vilket också är ganska mycket för en sån spelare som mestadels har nöt bänk här.
Alltså det som kommer gratis.
Ja, så det gäller att hitta en bra ersättare också. Det är inte bara att sälja vidare liksom.
Helt rätt. En fråga jag har tänkt på ganska länge som jag tror ingen har svar på, men jag vill ändå ställa frågan. När och om tror ni Diego kommer?
Diego kommer till nästa säsong gratis. Det är jag helt övertygad om.
Vad har du för tankar om det, sa han?
Ja, jag tror att han kommer gratis. För ja, gratis är gott, säger Skilmarin. Det är i stort sett så som man opererar och så som man får i sina affärer. Så jag tror att Diego kommer komma nu i, vet du, om man inte förlänger med få Wolfsburg såklart då. Om man inte känner sig sviken av Atletico, att de inte riktigt gick in för fullt för att försöka signa honom. Sen så är det så att han sa ju faktiskt att han hade ju kommit överens med Atletico om ett kontrakt. Problemet är att Skilmarin inte ville betala de här 10 miljoner eurorna. Som Wolfsburg ville ha. Så det ska bli väldigt intressant att se vad som händer först i januari och vad som händer fram till januari, sen i januari, och om inget händer i januari, vad som händer under den senaste tiden från januari fram till juni, juli. För han får ju faktiskt han får ju förhandla med vem man vill så länge han inte skriver ett nytt kontrakt från och med januari eller om det var februari fram till sommaren.
Eller kanske de har kommit överens om, som du sa att de var överens med att de inte ville betala. De kanske har kommit överens om att han ska komma gratis efter den här säsongen.
Ja, eller att han kommer jättebilligt till Atletico i januari då. Vilket också är en möjlighet. Sen beror det mycket på också vad Skilmarin vill. Och om Skilmarin är beredd att förlåta för den här stämningsansökan som han faktiskt ändå skickade in. Och ja, ni vet hur det är liksom. Han är ju van vid att få sina löner och bonusar i Tyskland. För där betalas ju allting ut i slutet av månaden. I Spanien däremot får man kanske vänta upp till 3 månader, ibland 4 och längre. Malaga var det typ 6, Deportivo 8-10. Så det beror ju på också om man verkligen vill flytta till Spanien igen, eller om man är nöjd med livet i Wolfsburg. För någon jättestor chans på VM, det tror jag faktiskt, faktiskt att han inte har nu, med tanke på att han stannade i Wolfsburg.
Nej, det är sant. Lite andra här. Idag så spelar faktiskt Spanien U16 mot Schweiz. Finns det några Atletico-spelare där, så?
Jag har ju faktiskt inte det rakt på hand så här. Hade jag haft datum framför mig så hade jag antagligen kollat upp det. Men...
jag ville sätta det på podkanten.
Ja, tyvärr. Men jag vet ju att U21 spelar ju, och att Saul med stor sannolikhet är ordinarie. Oliver sitter nog på bänken, och Manquillo också på bänken, för att madridistan Carvajal måste spela.
Jo, på tal om madridista och landslag. Jättereserven Nacho.
Nacho!
Jag blev lite
inkad. Pinsam uttagning.
Jag förstår.
Så många ändå.
Bänknötarnas bänknötare / reserv blir kallad till landslaget. Skratta eller gråta?
Ja, det är gråta.
Ja, det är gråta här. Jag håller med om Jocke här.
Ja, på tal om, även om landslaget kåker på högerbacken, är det någonting ni vill säga Atletico?
För helvete, Del Bosque.
Ja, och annars är det för att spela. Det är stort.
Skulle det förvåna er om han, spelade högerback, med tanke på hur jävla mångsidig han är i sitt spel? Han kan ju spela defensiv mittfältare, central mittfältare, offensiv mittfältare, högerytter, vänsterytter. Varför skulle han inte spela som högerback, tror ni? Just det, Del Bosque kan sig grejer. Falsk nia, ja.
Snart kommer han väl ta Courtois tröja också.
Ja, för Courtois är på väg till Barcelona då, enligt Marca idag.
Ja, hur mycket tror du att det ligger i det riktigt?
Ja, tydligen så har de ju kontaktat hans omgivning och kollat möjligheten. För de har ju tydligen signat mer eller mindre han Ter Stegen från Borussia Mönchengladbach. De ska tydligen ha någon sorts kontrakt med honom, förkontrakt, eller i alla fall en verbal överenskommelse. Courtois kommer ju... jag tror inte att han är så jävla sugen på att gå till Chelsea faktiskt. Och med tanke på att hur bra Cech är, så hur länge kan han komma hålla. Sen är det ju en Mourinho-spelare också, Peter Cech. Så